Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det är en lördag. Den 11 april 1981 i det lilla samhället Keddy i norra Kalifornien. I en stuga uppe i bergen bor Sue Sharp tillsammans med sina 5 barn. Och den här dagen började som vilken annan lördag som helst. Men under natten så händer någonting som för alltid ska komma och lämna ett starkt avtryck på samhället Keddy. För morgonen efter så hittas nämligen 3 personer brutalt mördade i den här stugan. Medan 3 andra personer verkar ha sovit ostört i en annan del av hemmet. Helt ovetande om massaken som ägde rum precis intill. Det ska snart också visa sig att en person också hade försvunnit under mordnatten. Så vad var det egentligen som hände i stuga 28 just den här aprilnatten? Och hur kan det än idag, snart 40 år senare, fortfarande finnas så många obesvarade frågor?
Hej på er allihopa och varmt välkomna ska ni vara till årets första avsnitt av Rysa-podden. Och vi har ju faktiskt haft ett längre uppehåll nu så att vi tänkte att det kanske skulle passa bra med ett extra långt avsnitt den här gången.
Ja, och det kändes väl ändå helt rimligt faktiskt. Men nu är vi ju som sagt inne på ett helt nytt år. Och med det kommer ju faktiskt ofta lite förändring och kanske lite förnyelse. Och det tänkte faktiskt vi att vi skulle ta tillvara på också i den här podden. Så vi har faktiskt sagt nu att vi ska testa lite nya koncept och upplägg i podden och i våra avsnitt. Och bland annat är det att vi kommer att alternera mellan att vi kör 2 olika fall, så som vi har haft hittills, till att vi också ibland fördjupar oss lite mer i ett större fall. Eller att vi kanske till och med har 3 mindre fall i vissa avsnitt. Och om ni sen har feedback eller tankar kring vad ni vill ha mer av eller mindre av, så är vi givetvis tacksamma för den typen av input från er.
Ja, och medan vi ändå pratar om det här med input från er, så tänkte vi att det också kunde kanske vara bra att ta upp vilka typer av ämnen som vi kommer prata lite mer om här i podden. För att vissa av er önskar ju fall, vilket vi tycker är jätteroligt. Och vissa av er har önskat svenska fall. Men det här är faktiskt någonting som vi aktivt har valt att inte prata om. Och det här beror egentligen främst på 2 olika saker. Och det första är ju att det redan finns ett ganska stort antal oerhört bra poddar där ute som fokuserar på just svenska fall.
Ja, och en annan viktig faktor för oss är att vi givetvis vet om att det som vi pratar om är väldigt känsligt. Och vi försöker ju självklart att alltid vara respektfulla i våra avsnitt. Men trots det så vill vi gärna inte riskera att en nära anhörig skulle lyssna på den här podden och att det resulterar i negativa känslor och minnen som kan komma upp. Och på grund av att vi ändå pratar svenska så tänker vi att även om chansen såklart finns för att det här skulle kunna hända ändå, så känns den betydligt mindre när vi väljer att fokusera på mer internationella fall.
Ja, och utöver det här med svenska fall så har vi också fått lite frågor om vi kan ta upp ämnen som är kopplade till bland annat andlighet och övernaturlighet. Och även här känner vi att det finns så otroligt många bra poddar som redan täcker just de här områdena. Och då känner vi att vi överlämnar det här helt till dem. För vårt huvudsakliga intresse ligger ju just i true crime, verkliga händelser, psykologi och olika typer av mysterier. Och därför så är det ju vårt fokus, och det kommer vara det framöver också. Så att vi hoppas ju att det här är ämnen som faller er i smaken. Och vi misstänker i alla fall att det skulle kunna vara så om ni har valt att lyssna på det här avsnittet.
Ja, men precis. Då har ni absolut hamnat rätt. Men nu när vi förhoppningsvis har klargjort lite mer kring vad vi kommer att ta upp och inte, så vill vi såklart återigen påminna er alla om att ni alltid kan höra av er till oss med olika förslag och tankar kring olika fall och ämnen som ni skulle vilja ta del av. För vi vet ju faktiskt att ni sitter på ganska många bra idéer. Och om ni skulle vilja höra av er till oss så gör ni det enklast på Instagram eller Facebook där vi heter Rysapodden. Sen har vi också en mail som är rysapodden@gmail.com.
Som ni troligtvis redan har gissat baserat på namnet på det här avsnittet, så kommer vi i det här avsnittet att fokusera på och djupdyka i ett fall. Nämligen de så kallade Keddie-morden, som ofta beskrivs som ett av Kaliforniens största olösta fall. Och ni har ju fått lite av en summering i det inledande intro till det här avsnittet. Och det här är som sagt ett otroligt omfattande fall, och det finns väldigt mycket info som vi ska försöka ta oss igenom. Så jag tycker att vi sätter igång direkt.
Keddie är ett litet samhälle som ligger i norra Kalifornien i USA, precis vid bergskedjan Sierra Nevada. Och det här är alltså en extremt liten ort som under de senaste decennierna aldrig har haft en population som överstigit 100 personer. Och Keddie var tidigare en järnvägsstad, och det blev därför också en passande plats för järnvägsarbetare att slå sig ner med sina familjer. Men i början av 70-talet så stängdes järnvägsstationen ner i Keddie. Och det här ledde då till att väldigt många också valde att lämna orten. Och i slutet av 70-talet så försökte sen Keddie att bygga upp ett nytt namn för sig, som en semesterort, med goda möjligheter för vandring och andra utomhusaktiviteter. Men det här skulle inte vara speciellt länge, eftersom Keddie, bara ett par år senare, skulle bli känt som platsen för en av de mörkaste kapitlen i amerikansk brottshistoria. Och nu när vi har fått lite bättre koll på själva platsen så tänker jag att vi kan gå in på nyckelpersonerna i det här fallet. Nämligen familjen Sharp. Och Glenna Susan Davis föddes i mars 1945 i Springfield, Massachusetts. Hon kallades dock för Sue, som var en förkortning av hennes mellannamn Susan. Och i vuxen ålder skulle hon senare komma att träffa en man som hette James Sharp. De gifte sig och hon tog då hans efternamn. Och tillsammans fick de också 5 barn. 3 söner som hette John, Rick och Greg. Och 2 döttrar som hette Sheila och Tina. Och pappa James jobbade inom militären. Och på grund av det här så flyttade familjen Sharp runt en hel del och bodde på flera olika platser. Och mamma Sue var hemma om dagarna och tog hand om arbetet i hemmet och de 5 barnen. Efter att familjen genomgått ännu en flytt så började Sue inse att hennes och James äktenskap inte skulle hålla och att hon ville lämna förhållandet. Och enligt uppgift ska James ha varit aggressiv, hotfull och våldsam. Främst mot Sue, men ibland också mot barnen. Så till slut fick Sue nog och hon tog med sig alla 5 barnen och lämnade James. Och det finns lite olika information kring var familjen Sharp bodde vid den här tidpunkten när Sue bestämde sig för att faktiskt lämna James. Men utifrån flest källor så bodde de just då i Connecticut. Och när Sue och barnen packade sina väskor och lämnade så flyttade de i princip till andra sidan av landet, närmare exakt till norra Kalifornien. Och anledningen till att de valde att flytta dit var bland annat att Sues bror, Don Davis, bodde i den lilla staden Quincy i Plumas County i Kalifornien. Och faktumet att han bodde i närheten och kunde hjälpa till gav ju såklart en känsla av trygghet och framförallt lite välbehövligt stöd till den nu ensamstående Sue och de 5 barnen. Så det här var verkligen en chans för Sue och barnen att skapa och bygga upp ett nytt och bättre liv tillsammans på en helt ny plats. Och till en början så ska Sue ha hyrt ett boende i Quincy, alltså samma lilla stad där hennes bror Don bodde. Men under den senare delen av hösten, i november 1980, så valde hon sen att flytta hela familjen lite längre norrut till Keddie. Och det var fortfarande inte så långt ifrån Quincy, utan det var ungefär 10 minuters bilresa bort. Sue började då hyra ett boende på ett ställe som heter Keddie Resort, som bestod av ett 30-tal idylliska små stugor i en lugn och avskild naturmiljö uppe i bergen. Men som tidigare nämnt så var ju inte Keddie längre ett speciellt populärt ställe, även om de hade försökt bygga upp ett namn kring att vara mer av en semesterort. Men turismen och affärerna blomstrade inte precis, så därför ska ägaren av Keddie Resort ha valt att hyra ut alla sina stugor mer i form av ett långtidsboende för låginkomsttagare snarare än som semesterstugor. Och det här ska då ha varit med en förhoppning om att kunna skapa någon form av samhälle och befolkning i det här området igen. Och det fanns som sagt ungefär 30 stugor på det här området. Och Sue, tillsammans med de fem barnen, flyttade i november 1980 in i stugan med nummer 28. Och det här är ju grunden bakom det numera ökända namnet Cabin 28, som ofta används för att beskriva det här fallet. Och alla de här stugorna låg nära varandra och var ganska små och enkla i sitt utförande. Men det här boendet var definitivt bra nog för familjen Sharp, som började känna sig som hemma på Keddie Resort under våren 1981. Och vid den här tidpunkten var mamma Sue 36 år gammal och det äldsta barnet i familjen var sonen John som var 15 år gammal. Och de andra sönerna var den 10-åriga Rick och 5-åriga Greg. Och döttrarna var Sheila som var 14 och Tina som var 12 år gammal. Och i den här stugan på Keddie Resort så fanns det bara 2 ordentliga sovrum. Så de hade delat upp det på det sättet att flickorna Sheila och Tina, de delade ett rum. Och de yngre pojkarna Rick och Greg delade det andra rummet. Och Sue ska ha delat sovrum med sina 2 döttrar. Men enligt vissa uppgifter så sov hon också periodvis ute på soffan i vardagsrummet. Och John, som var äldst, han hade ett eget rum nere i källaren till stugan. Och som många andra 15-åriga tonårspojkar så ska John ha varit ganska nöjd med den här situationen och att få ha sitt eget rum som var lite mer avskilt från resten av familjen. Men just det här rummet i källaren kunde man bara komma åt via en egen ingång. Så om John ville komma in i övriga delar av stugan, som till exempel in till köket eller in till toan, så var han tvungen att gå ut genom sin ingång och sen in igen i stugan genom antingen en bakdörr eller entrédörren på framsidan. Och på grund av det här upplägget så var båda de här dörrarna i princip alltid olåsta eftersom att det då skulle vara smidigt för honom att kunna ta sig runt. Men det var heller inte speciellt ovanligt att lämna alla dörrar olåsta på hela det här området vid Keddie Resort. För att vid den här tidpunkten så var det verkligen ett lugnt, avskilt och till synes tryggt område. Och Sue var ju som sagt ensamstående med 5 barn, så det var inte helt lätt att få livet och ekonomin att gå runt i det här hushållet. Och hon hade absolut ingen hög inkomst, och hon fick in mindre summor pengar från lite olika håll. Bland annat ska hon under en period ha jobbat deltid på ett annat stugområde eller boende i Quincy. Och utöver det fick hon in lite pengar från ett statligt studieprogram som hon deltog i vid Feather River College som låg i närheten. Och slutligen hade hon också en viss inkomst varje månad från armén. Och det här var på något vis kopplat till att hon hade skilt sig från barnens pappa James, som då var verksam inom det militära. Men den här summan ska ha handlat om ungefär $250 i månaden, så det var knappt att det täckte själva hyran. Och James själv bidrog aldrig ekonomiskt till Sue eller barnen, så hon fick verkligen dra det stora lasset själv helt enkelt. Men som sagt så hade nu familjen Sharp blivit mer och mer bekväma i det här området, anpassat sig till sin nya miljö och skapat vänner och bekanta bland de andra familjerna som bodde i de övriga stugorna på Keddie Resort. Och Sue ska av grannarna ha beskrivits som en vänlig person, men också som ganska privat och tillbakadragen och att hon mest höll sig hemma. Och det kan man ju dock tycka låter ganska logiskt eftersom att hon både jobbade, studerade och tog hand om 5 barn helt själv. Och barnen gick i skolan i det närliggande Quincy, där de också hade skaffat sig lite nya vänner. Så sammanfattningsvis kan man ju säga att även om det var tufft ibland, så verkade livet nu ändå rulla på ganska bra för familjen Sharp. Det vill säga fram tills april 1981, när allt skulle komma att förändras. Det här var alltså dagen när livet för familjen Sharp skulle få en totalvändning och namnet Keddie Resort skulle komma att kopplas samman med något betydligt mer tragiskt och skrämmande än vandring i bergen. Det var nu den 11 april 1981 och det här var en lördag och till en början så flöt allt på som vilken annan helgdag som helst. Och under tidig eftermiddag, ungefär runt 13.30, så tar Sue tillsammans med äldsta dottern Sheila bilen in till Quincy. Och där skulle de hämta upp 15-åriga John som den här dagen umgicks med sin något äldre kompis, den 17-åriga Dana Hall Wingate. Och Dana är ju då alltså en ung tonårskille och jag tänker att det är lika bra att förtydliga det här på en gång eftersom Dana ofta kan tolkas som ett kvinnligt namn. Men han studerade i alla fall på Quincy High School och enligt flera källor ska personer i området ha beskrivit Dana som en troublemaker, alltså lite av en bråkmakare. Men när Sue och Sheila sen då hade plockat upp John och Dana från Gansner Park i Quincy så åkte de allihopa tillbaka hem till Keddie. Men ungefär 2 timmar senare, runt 15.30, så åkte John och Dana återigen tillbaka in till Quincy. Och med största sannolikhet var det här för att de ville umgås med några andra vänner och de ska då ha liftat dit. Och det var ju som tidigare nämnt ungefär 10 minuters bilfärd mellan de här 2 ställena. Och Quincy är lite större än Keddie, men det är fortfarande inte en stor stad. Och det var lite av en plats där alla känner alla, eller åtminstone känner till varandra. Och i och med detta så fanns det därför också personer som vittnade om och bekräftade att de såg John och Dana i den centrala delen av Quincy under just den här eftermiddagen efter klockan 15.30. Och senare under den här lördagskvällen så sågs också John och Dana på en fest vid platsen Oakland Camp i Quincy. Och någon gång mellan 21.30 och 22.00 ska vittnen ha sett dem stå vid ett gathörn i Quincy där de uppges att ha försökt hitta någon bilförare och kunna lyfta hem med till Keddie. För planen var nämligen att ta sig hem igen och att Dana skulle sova över hos familjen Sharp. Men det är oklart, eller åtminstone okänt, vem som faktiskt plockade upp killarna och körde hem dem den här natten. Och dessutom är det inte heller helt fastställt exakt vilken tid de kom hem igen. Men hemma i Keddie så var den här lördagskvällen lite lugnare. Mamma Sue var hemma medan de yngre pojkarna, 10-åriga Rick och 5-åriga Greg, hade en kompis på besök den här kvällen som dessutom hade fått lov att sova över hos familjen Sharp. Så alla 3 pojkarna umgicks i deras sovrum där de kollade på film tillsammans. Och den här kompisen var en 12-årig grannpojke vid namn Justin Eason Smart. Och Justin hade tidigare bott hos sin pappa i Montana men hade ungefär ett halvår tidigare flyttat hem till sin mamma Marilyn och styvpappa Martin Smart, eller Marty som han kallades. Och den här familjen bodde precis i närheten, i stuga 26. Och flickorna Sheila och Tina spenderade större delen av kvällen i stugan som låg precis intill familjen Sharps, nummer 27. För där bodde nämligen familjen Seabolt. Och Tina och Sheila hade blivit väldigt bra vänner med deras döttrar och spenderade därför en hel del tid ihop med dem. Så det var inte alls ovanligt att de var där och kollade på tv, vilket var precis det de gjorde just den här lördagskvällen. Och efter det här kom Tina hem igen vid ungefär 21.30 för att hon skulle gå och lägga sig. Men Sheila däremot hade fått tillåtelse att sova över hos familjen Seabolt, så hon stannade därför kvar i stuga 27 den här natten och planerade att komma hem igen morgonen därefter. Och det här beslutet skulle senare komma att få större betydelse än hon eller någon annan någonsin hade kunnat ana. Enligt uppgift ska Sue den här lördagskvällen ha tackat nej till ett erbjudande om att gå till en närliggande bar tillsammans med Marilyn och Marty Smart, alltså Justins mamma och styvpappa. Och spontant kan man ju tycka att det känns lite konstigt att de bjöd med henne ut den här kvällen med tanke på att Justin också skulle sova över hemma hos familjen Sharp. Och det vore ju då rimligt att både Sue och paret Smart skulle ha tagit för givet att Sue därför började vara hemma och se efter barnen. Men oavsett vad, ska Marilyn och Marty Smart då ha bjudit med Sue till The Backdoor Bar i Keddie. Och de planerade också att ta med sig Martys kompis som under den här perioden också bodde hemma hos familjen Smart. Och han hette John Bobaday, men alla kallade honom för Bo. Och vi ska komma in mer på de här individerna senare också, men jag passar ändå på att nämna det nu, eftersom att Marilyn senare ska ha sagt att Bo verkligen ville ha en dejt den här kvällen. Och faktumet att Sue hade tackat nej och avvisat honom ska då tydligen ha gjort både Marty och Beau väldigt upprörda. Men den här kvällen och natten förlöpte sen på Keddy Resort i vad som verkade vara normal ordning. Och det enda som stack ut var att en av de boende på området uppges ha vaknat någon gång mellan klockan 1 och 2 på natten till ett lite udda ljud som beskrevs ungefär som högt stönande eller kvävda skrik. Men det var inte på den nivån att det verkade alarmerande och det var inte heller helt enkelt att tyda varifrån det här ljudet kom och den här personen somnade sen om ganska så snabbt igen. Och snart skulle det bli söndag morgon och nu var det alltså den 12 april. Och Sheila, som hade sovit över hos familjen Seabolt i stugan bredvid, vaknade väldigt tidigt den här morgonen. Hon skulle nämligen följa med familjen Seabolt till kyrkan och behövde därför gå hem och hämta sina finkläder. Hon befann sig ju då i stuga 27 och det var verkligen bara en fråga om ett par meter hem till stuga 28. Och någon gång mellan 7 och 8 den här morgonen så kom Sheila i alla fall hem igen. Och som sagt var det ju väldigt vanligt för familjen Sharp att ha dörrarna olåsta även under natten. Så hon öppnade upp dörren i vanlig ordning och var då helt ovetande om den fruktansvärda syn som hon snart skulle mötas av på andra sidan dörren. Och i den här stugan så fanns det ingen hall eller tambur, utan man kom rakt in i vardagsrummet från entrén. Så det första Sheila noterade var att hela vardagsrummet var täckt av blod. Det fanns blod över hela golvet, över möblerna, väggarna och ända upp i taket. Och ganska direkt innanför dörren så möttes hon sen av sin bror Johns döda kropp som låg på golvet. Och precis intill honom så låg Dana. Och lite längre bort i rummet, precis intill soffan, låg Sue. Och Sheila gick aldrig in i stugan, utan sprang i ren skräck och panik den korta vägen tillbaka till familjen Seabolt som då bodde i stugan bredvid. Och James och Sonita Seabolt, som var föräldrarna i familjen, försökte då lugna Sheila bäst de kunde. Och därefter så sprang Sheila och mamman Sonita till närmsta fungerande telefon. Och den uppges ha funnits i stuga 25 där deras hyresvärd bodde. Och där och då så larmades polisen vid Plumas County Sheriff's Office. Och samtidigt så hade också familjen Seabolts tonårsson Jamie blivit beordrad att gå tillbaka till stuga 28 för att se efter om det fanns några överlevande i huset som kanske också behövde akut hjälp. Han gick då in i stugan via bakdörren och insåg då ganska direkt att det faktiskt fanns personer kvar i huset. För i pojkarnas sovrum så hittade han nämligen Rick, Greg och Justin. Och de hade inte bara överlevt, utan de var också helt oskadda. Och det som var ännu mer chockerande var att alla tre pojkarna faktiskt låg och sov när Jamie hittade dem. Och de verkade dessutom vara helt ovetande om vad som hade skett. Och det mardrömsscenario som fanns inne i vardagsrummet precis intill. Och Sheila och familjen Seabolt hjälptes åt att säkerställa att Rick, Greg och Justin kom ut ur stugan så fort som möjligt. Och de valde då att använda sig av sovrumsfönstret för att kunna dra ut pojkarna. Och det här var ju dels för att undvika ytterligare kontaminering av brottsplatsen. Men framförallt så var det också för att skona och skydda pojkarna från att behöva se den här synen av de tre kropparna i det blodiga vardagsrummet. Det tog inte speciellt lång tid för polisen att komma ut till Keddy Resort efter att larmsamtalet kommit in. Och det här var ju också för att polisstationen låg i Quincy. Så strax efter klockan 8 den här morgonen så uppges den första polisstyrkan ha varit på plats. De genomsökte då familjen Sharps hem och kunde ganska snabbt konstatera att ett trippelmord hade begåtts i stuga 28. Och vid ungefär den här tiden så anlände också Sues bror, Don Davis. Och han fick då i uppgift att försöka identifiera kropparna, men det här ska ju inte ha varit en enkel uppgift för honom. Och speciellt då med tanke på den extrema chocken och sorgen som uppstod när han möttes av synerna på brottsplatsen. Och under de följande timmarna skulle fler och fler poliser och utredare anlända. Bevis började dokumenteras och brottsplatsen och kropparna fotades i positionerna de hade hittats i. Och det här uppges vara den absolut värsta brottsplatsen som just de här poliserna någonsin hade varit med om. Och det var ju som sagt blod överallt i hela vardagsrummet. Och det fanns också märken från våldsamma knivhugg in i väggarna. Närmast dörren låg som sagt John. Och han låg på rygg med händerna på magen och både hans handleder och anklar hade bundits ihop med hjälp av kirurgtejp. Och hans anklar var också bundna med en vit förlängningssladd som också hade använts till att binda fast Danas anklar, så de var i princip fastbundna till varandra nere vid fötterna. Och John hade blivit skuren i halsen och slagen flera gånger i huvudet med en hammare. Och Danas kropp låg precis intill Johns och han låg på mage och en del av huvudet vilade mot en av soffkuddarna som hade placerats på golvet. Och även Dana hade kirurgtejp runt handleder och anklar, men med betydligt fler varv än John. Och man antog att det här berodde på att Dana var lite större och starkare än John i kroppsbyggnad. Och Dana hade extrema huvudskador, och även de här ska ha uppkommit från våldsamma slag av en hammare. Och Dana hade också blivit strypt, och man kunde sedan fastslå att det hade varit för hand, alltså av en person och inte genom någon typ av redskap. Och i närheten av Danas kropp låg också Sue. Och hennes kropp var placerad på sin högra sida, med huvudet mot ena sidan av soffan. Och Sues kropp var delvis övertäckt med en filt, som senare skulle visa sig komma från flickornas sovrum. Och Sue hittades också naken från midjan och neråt, men det ska inte ha funnits några tecken på sexuella övergrepp. Och skadorna på Sue var ännu mer omfattande än John och Danas skador. Men likt de andra så var hennes handleder och anklar också tejpade med kirurgtejp och därefter ihopvirade med flera olika typer av sladdar. Utöver det så hade hon en bandana, alltså en typ av scarf, och sina egna underkläder instoppade i munnen, som sen hade tejpats igen med ännu mer kirurgtejp. Hon hade blivit knivhuggen i bröstet och skuren i halsen, och även Sue hade mottagit hammarslag i huvudet. Och på ena sidan av hennes huvud så fanns också ett avtryck som efter en mer detaljerad analys skulle spåras till änden av ett vapen och mer exakt ett så kallat Daisy 880 BB-gun. Och obduktionerna för de tre kropparna skulle senare visa att Sue, John och Dana avled av huvudskadorna och knivhuggen som utdelats. Och i stugan så hittade man två blodiga knivar och en hammare. Och den ena kniven ska ha varit en kökskniv som hade använts med en så pass extrem kraft att den i princip hade gått av på mitten. Och någonting som uppmärksammades på brottsplatsen var att Sue hade en del skador som med största sannolikhet uppkommit i samband med att hon försökt försvara sig själv. Och det fanns också stora mängder blod under tejpen runt hennes handleder och anklar. På John och Dana så var det dock motsatt. Och därför fanns en misstanke om att de kanske hade bundits innan de blev attackerade. Till skillnad då från Sue som eventuellt istället blev attackerad innan hon blev bunden för att sen också få utstå ännu mer brutalt våld. Utifrån mängden blod i vardagsrummet så antog polisen att samtliga tre mord hade ägt rum i just det rummet. Och det fanns inga tecken på att någon hade brutit sig in i stugan. Men som tidigare nämnt så brukade ju alla dörrarna lämnas olåsta. Så om någon skulle vilja ta sig in så hade det ju faktiskt inte varit speciellt svårt. Stugan var också helt nersläckt. Alla persienner var stängda och telefonluren hade lagts av så att inga samtal skulle kunna komma fram. Och det fanns ju ändå en hel del bevis och detaljer som polisen hade att utgå ifrån i det här läget. Men själva utredningen, rutinerna och beteendet hos polisen vid Plumas County Sheriff's Office skulle senare komma att få enormt mycket kritik. Och en av sakerna som de fått mest kritik för är att de vid brottsplatsen missade en extremt viktig detalj som inte skulle komma att uppmärksammas förrän ungefär en halv dag senare. Och det var nämligen faktumet att det var en person i familjen Sharps bostad som saknades helt från brottsplatsen. Och det var den 12-åriga Tina. Och hon hade ju varit hemma hos familjen Seabold kvällen innan och kollat på TV. Men hon hade ju kommit hem igen runt klockan 21.30 för att gå och lägga sig. Och alltså bör hon ha varit i bostaden under natten. Och faktumet att det tog så pass lång tid att förstå att hon faktiskt saknades gjorde ju också att man verkligen hade slarvat bort värdefull tid för att kunna hitta henne. Och om det då var de skyldiga som hade kidnappat henne eller fört bort henne så hade ju de minst sagt kunnat få ett riktigt bra försprång från polisen och eventuella bevis som de kanske hade lämnat efter sig hade ju då kunnat sopats bort totalt. Och enligt vissa källor ska både Justin och Sheila väldigt tidigt ha flaggat för polisen att Tina saknades, men ska då inte ha fått något gehör. Och det skrivs en hel del om att polisen senare har försökt att täcka upp för den här missen genom att städa upp i rapporter i efterhand för att det då skulle se ut som att de insåg att hon var försvunnen på en gång. Men i alla fall, när polisen väl insåg, eller kanske snarare tog på allvar, att Tina faktiskt var försvunnen, så utgick de ifrån teorin att hon då hade blivit kidnappad av samma gärningsman eller gärningsmän som utfört morden. Och FBI kopplades in under en period för att försöka lokalisera henne. Och det fanns en del saker som adderade ytterligare frågetecken kring Tina och vad hon faktiskt hade varit med om den här kvällen eller natten. Man kunde dels slå fast att den filt som låg placerad över Sus döda kropp hade kommit från Tinas säng i flickornas sovrum. Och det fanns dessutom några saker som verkade ha försvunnit från stugan som tillhörde Tina. Och det ska bland annat ha varit hennes jacka och hennes skor. Och dessutom ska någon form av låda eller skokartong som innehöll lite olika småsaker och verktyg också ha varit försvunnen från hemmet. Och det var ju verkligen inte uppenbart varför Tina hade blivit kidnappad eller bortförd från stugan överhuvudtaget. För om det var så att hon hade sett någonting som hon kanske inte skulle ha sett så kunde ju hon egentligen lika gärna också ha blivit mördad där och då, precis som de tre andra. Och därför fanns det också en teori om att det kanske egentligen var Tina som man ville åt och att motivet bakom det här eventuellt skulle kunnat vara sexuellt eller liknande. Men polisen utförde i alla fall omfattande eftersökningar tillsammans med FBI för att kunna hitta Tina. Men dessvärre så ledde det här ingenstans alls. Och det skulle faktiskt dröja flera år innan man fick några nya ledtrådar eller spår i sökandet efter henne. Och det här kommer vi såklart att komma tillbaka till lite senare. Men på den här brottsplatsen, alltså stuga 28, så ska man också ha hittat ett oidentifierat blodigt fingeravtryck på räcket vid trappan som ledde upp till bakdörren. Men det här har dessvärre aldrig kunnat generera något konkret spår. Och som sagt så låg ju alla de här stugorna på Keddie Resort väldigt nära varandra. Och därför undersöktes såklart hela det här området och grannarna intervjuades. Och det tycktes ju verkligen vara helt bisarrt att ett brott av den här skalan skulle ha kunnat utföras utan att någon i området skulle ha märkt det här. Och dessutom utgick man ifrån att gärningsmannen, eller gärningsmännen, ändå hade befunnit sig inne i stugan ett bra tag eftersom de hade ju ändå hunnit med att binda, tortera och mörda tre personer. Och det här var ju verkligen inte bara en fråga om att gå in, skjuta tre personer och sen springa därifrån. Utan här hade man ju verkligen gått in för att skrämma och skada de här offren, som troligtvis också hade fått utstå en fruktansvärt smärtsam och långsam död. Och det enda vittnesmålet från de boende på Keddie Resort var från den här grannen som jag nämnde tidigare, alltså den personen som hade vaknat upp någon gång mellan 1 och 2 på natten, till ett ljud som den personen beskrev som stönande eller kvävda skrik. Men som sagt så somnade ju den här personen om ganska snabbt och därför är det väldigt svårt att veta om det här var kopplat till morden på något sätt eller om det faktiskt kunde ha varit någonting helt annat bara. Och en annan sak som förvånade polisen var ju såklart att de tre pojkarna Rick, Greg och grannpojken Justin tycktes ha sovit igenom hela förloppet. Och det här var ju som sagt en väldigt liten stuga och de här rummen låg verkligen vägg i vägg med varandra. Så hur kunde de inte ha hört ett enda skrik från något av offren, knivhuggen in i väggarna eller ett endaste ljud från det våldsamma förlopp som hade pågått precis intill där de låg och sov? Och det här kom såklart att bli ett av de absolut största frågetecknen i den här utredningen. Och det hade kanske varit lite mer förståeligt om det var väldigt små barn. Men de här pojkarna var trots allt ändå mellan 5 och 12 år gamla. Men hela utredningen skakade sen om rejält när Justin skulle komma och ändra sin tidigare utsaga.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Justin hade från början sagt att han, precis som Rick och Greg, hade sovit ostört igenom hela den här natten och inte visste någonting alls om vad det var som hade hänt. Men när han senare hade ett samtal med en psykolog ska han ha uppgett att han hade börjat drömma om morden och att han kom ihåg väldigt specifika detaljer från just de här drömmarna. Så det här väckte ju såklart ett intresse hos utredare för fallet, eftersom man också ska ha hittat torkat blod på dörrhandtaget som ledde in till pojkarnas sovrum. Man började spekulera i att Justin kanske hade sett brottsplatsen och eventuellt också händelseförloppet för morden, men att det kunde ha orsakat ett så pass starkt trauma att han förträngt eller försökt blockera det han upplevt. Men kanske fanns det möjlighet att Justin visste mer än vad man tidigare hade utgått ifrån, och därför beslutade utredare sig för att försätta Justin under hypnos. Och det här gjorde man för att potentiellt kunna få fram viktiga minnen och detaljer från den här natten. Och Justin ska då ha berättat att alla tre pojkar precis innan de gått och lagt sig den här kvällen ska ha kollat på tv-serien The Love Boat. Och det verkade därför som att hans eventuella minnen ska ha blandats ihop med den här tv-serien. Och han ska därför ha beskrivit ett händelseförlopp för morden, men att det utspelade sig på en båt. Under hypnos så berättar Justin att han då ska ha varit med John och Dana och sett dem bråka och slåss med två okända män. Justin nämner också att han ska ha lagt en filt över Sus kropp för att stoppa blödningarna från knivhuggen i hennes bröst och att han hade sett henne kämpa med de här två gärningsmännen. Han berättade också att John och Dana ska ha kommit in i bilden när attacken på Sue redan hade börjat och det var därför de drogs in i den här våldsamma attacken. En annan detalj som kom upp var att Tina ska ha kommit ut ur flickornas sovrum för att se efter vad det var som hände och att hon då hade hållit i en filt. Och då kan man ju såklart spekulera i att det var den här filten som Justin sen placerade över Sus kropp. Men det ska ha varit när Tina kom ut genom sovrumsdörren som gärningsmännen tog tag i henne och sen förde bort henne genom bakdörren. Och det här var ju såklart intressant för utredningen eftersom vissa av de här detaljerna faktiskt stämde in med delar av bevisföringen på brottsplatsen. Dock ska det här hypnostillfället ha skett ett bra tag efter att morden ägt rum. Så det skapade ju misstanke om att Justin kanske kan ha hört eller fått till sig information och detaljer kring händelserna och att det var därför det hade kommit upp under hypnosen. Och man ska ju inte heller glömma bort att Justin bara var 12 år gammal. Alltså ett ungt och troligtvis påverkbart barn och därför var det ännu svårare att använda informationen som något konkret bevis eller fakta. Men Justin hade också gett en ganska så detaljerad beskrivning av de här två männen som han hade uppfattat som skyldiga till morden. Så utredare valde därför att skapa fantombilder utifrån Justins beskrivningar. Enligt honom ska det ha varit två män, ungefär i 30-årsåldern, som båda två hade glasögon på sig. En av männen ska ha varit längre och haft långt, mörkblont hår och mustasch. Den andra ska ha varit kortare och dessutom haft kortare svart hår och varit renrakad. Eller eventuellt också haft mustasch. Och de här fantombilderna valde man sedan att publicera i media. Och polisen fick då in en del tips från folk som påstod att de visste vilka de här männen var. Men tyvärr var inga av de här kontakterna konkreta nog att gå vidare med. Det fanns dock en hel del personer i området som skulle komma och notera likheten mellan en av männen på fantombilden och Justins egen styvpappa, Marty Smart. Och vi var ju inne lite på Marty Smart tidigare. Han bodde som sagt i en av de närliggande stugorna på Keddy Resort tillsammans med sin fru Marilyn Smart och sin goda vän John Boobaday som kallades för Bo. och Marty var en gammal krigsveteran som tjänstgjort i Vietnam. Han ska lidit av både PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, och han ska också ha haft svårt att kontrollera sin ilska, speciellt när han var onykter. Dagen efter att kropparna i stuga 28 hade upptäckts så tog polisen in Marty på förhör. Han ska då ha uppgett att kvällen morden begicks var han på The Backdoor Bar i Keddie tillsammans med sin fru Marilyn och vännen Beau. Och som tidigare nämnt hade de ju också bjudit med Sue Sharp för en drink, men hon hade då tackat nej, vilket hade gjort Marty och Beau väldigt upprörda. Marty berättade också i det här förhöret att han nere på puben hade noterat två män som såg suspekta ut. Och som ett rent sammanträffande så ska de här männens personbeskrivning också ha matchat in förvånansvärt väl på hur Marty och Beau såg ut. Och vid det här laget ska Marty också ha nämnt att han hade hört från olika håll att offren hade mördats med en hammare som vapen. Och att han konstigt nog hade blivit av med en hammare en kort tid innan morden. Och att han fortfarande inte hade lyckats hitta den. I förhöret så bekräftade Marty också att han hade problem med stress och ilska och att han ibland kunde få utbrott på grund av det här. Han tog också upp faktumet att han och Marilyn var mitt i en separation. Och enligt vissa källor så ska Sue Sharp och Marilyn Smart ha umgått en hel del tiden innan mordet. Och Sue ska då ha försökt övertala Marilyn om att lämna Marty eftersom han ofta ska ha varit våldsam och aggressiv. Och Sue hade ju en del erfarenhet inom det här området på grund av hennes exman James, som hon hade lämnat ungefär ett halvår tidigare av liknande skäl. Det finns därför en del tankar om att Marty därför kände ilska mot Sue Sharp, eftersom han då kan ha sett det som att hon försökte förstöra hans äktenskap med Marilyn. Men oavsett vissa oklara och suspekta uttalanden från Marty Smart under det här förhöret, så valde polisen där och då att släppa honom fri. När polisen sen tog in Marilyn Smart för förhör så gav hon en lite annan bild kring hur den här kvällen hade fortlöpt. Marilyn bekräftade att hon hade varit på den lokala baren tillsammans med Marty och Beau den här kvällen och att alla tre begav sig hemåt vid ungefär 11. Hon själv ska då ha gått och lagt sig, men hon uppgav att Marty och Beau ska ha valt att gå tillbaka till baren igen en kort stund efter att de hade kommit hem. Och enligt Marty och Beau så ska de ha stannat på baren tills de stängde runt 1:30 på natten. Och då begett sig raka vägen hem och gått och lagt sig. Men i Marilyns förhör så uppgav hon att hon hade vaknat upp ungefär vid 2. Och då sett Marty och Beau bränna upp ett okänt föremål i deras vedspis hemma i stugan. Och det här okända föremålet ska enligt Marty senare ha beskrivits vara vanlig ved. Och det var faktiskt inte bara Marty som uppges haft problem med sin ilska och sitt beteende. Vännen Beau hade nämligen ett ganska så gediget brottsregister bakom sig och hade själv varit inlagd för behandling av sina vredesutbrott. Det ska dessutom ha funnits misstanke om att Beau hade kopplingar till organiserad brottslighet och maffia i Chicago. Beau var också gammal krigsveteran och han och Marty träffades för första gången på ett veteransjukhus och blev då snabbt väldigt goda vänner. Så till den grad att Beau ett par veckor innan tidpunkten för morden flyttade in hos familjen Smart och bodde på deras soffa. Och Marty och Beau ska varit nästintill oskiljaktiga under den här perioden. En annan person som förhördes av polis ganska så direkt efter morden var James Sharp, alltså Sus exman och pappan till de här fem barnen som dessutom också ska ha varit våldsam och aggressiv. Kanske kunde han ha haft motiv att vilja skada Sue och barnen efter att de hade lämnat honom ungefär ett halvår tidigare. Det skulle dock visa sig att James hade ett vattentätt alibi för den här kvällen och natten och blev därför ganska snabbt friskriven från all eventuell misstanke. Man undersökte också John och Danas aktiviteter kvällen när morden ägde rum. Som sagt var de ju iväg på en fest i Quincy och ska sedan ha lyftat hem tillbaka till Keddie. Och den här festen beskrivs på lite olika sätt beroende på källa, men det finns överlag väldigt lite information kring vilka personer som faktiskt deltog. Det spekuleras därför en hel del i att det kanske försiggick en del olagliga aktiviteter på den här festen, som bland annat användning av droger. Och eftersom det troligtvis befanns en del minderåriga personer på festen, så tror polisen att det här möjligtvis kan ha stoppat vissa personer från att kliva fram och vittna och säga att de faktiskt var på plats och träffade John och Dana vid den här tidpunkten. Och eventuellt hade de här vittnena då kunnat informera om ifall det var något speciellt som hade hänt under kvällen och om det exempelvis hade varit ett bråk som hade lett till att killarna skapade sig ovänner som sen bestämde sig för att hämnas. Ett annat spår och en vanlig teori som tas upp i det här fallet är frågan kring om den eller de personerna som skjutsade hem John och Dana den här kvällen kunde ha haft motiv att utföra morden. Om de faktiskt lyftade hem från Quincy så kan ju egentligen vem som helst ha plockat upp dem. Det som dock ifrågasätts en del i den här teorin är att utförandet av morden i vissa aspekter ändå känns ganska så planerat. Och om det nu var den eller de personerna som skjutsade hem killarna så hade det ju varit en ganska stor och onödig risk att kliva in i familjen Sharps hus utan att veta exakt vilken situation och vilka personer som väntade på insidan. Men det kan de ju såklart ha fått reda på också via John och Dana. Men fortfarande är motivet väldigt oklart i det här. Det har också funnits en del spekulationer om att morden ska ha utförts med någon form av motiv kopplat till droger eller droghandel. Enligt rykten så ska John och Dana ha rökt mycket marijuana och en bekant till familjen Sharp ska ha påstått att Dana en tid innan mordet ska ha stulit en större mängd av drogen LSD, vilket såklart om det nu hände kunde ha skapat motiv för någon form av hämnd. Polisen utredde dock det här och uppgav att de inte hade hittat någon form av bevisföring för den här teorin. Man ska inte ha hittat några spår av droger eller droganvändning varken i hemmet, alltså på brottsplatsen, och inte heller några spår av drogsubstanser i offrens kroppar. Och när vi ändå är inne på obekräftade teorier så ska det efter morden också florerat rykten om att Sue Sharp ska vara prostituerad. Och det här var ju eftersom familjen hade det väldigt tufft ekonomiskt. Men det tåls verkligen att förtydligas att de här påståendena verkligen är helt utan grund. Ett annat spår som undersöktes lite senare i utredningen var om Keddie-morden möjligtvis kunde haft någon koppling till ett av USAs mest ökända seriemördarpar, nämligen Henry Lee Lucas och Otis Toole, som vi faktiskt också har nämnt i förbifarten i ett tidigare avsnitt. De kom i alla fall upp som potentiella misstänkta efter att de gripits våren 1983 och det då visade sig att de hade rest genom norra Kalifornien, alltså där Keddie låg, en tid innan morden ägde rum. Men det visade sig att både Henry Lee Lucas och Otis Toole hade varit i Florida bara 2 dagar efter att morden i Keddie ägt rum och att ingen av dem sen hade återvänt till norra Kalifornien igen för ungefär en månad efter mordtillfället. Så de eliminerades då helt som misstänkta i Keddie-fallet. Och en annan seriemördare som var aktuell ännu senare i utredningen var Robert Joseph Silveria Jr., också känd som The Boxcar Killer. Han ska nämligen ha bott i Quincy vid tidpunkten för morden och har varit inne på den lokala polisstationen, alltså Plumas County Sheriff Office, vid flera tillfällen. Utöver det här så ska han faktiskt till och med ha erkänt sig skyldig till flera olika mord, bland annat Keddie-morden. Men han fick senare ta tillbaka erkännandet eftersom det visade sig att han faktiskt satt häktad för bilstöld vid den här tidpunkten. Så även han eliminerades då helt som misstänkt. Sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att utredningen pågick för fullt efter att morden inträffade i april 1981. Men dessvärre ledde det inte till några konkreta bevis eller svar, trots att det nu hade gått flera år. Och detsamma gällde sökandet efter den 12-åriga Tina, som försvunnit spårlöst från mordplatsen och därför antogs ha blivit kidnappad. Ungefär en vecka efter att morden ägt rum så ska sheriffen vid Plumas County, Doug Thomas, ha uttalat sig till en lokal tidning och sagt att han dessvärre inte trodde att Tina Sharp någonsin skulle hittas vid liv igen. Och det här var på grund av att man trots enorma sökinsatser och stöttning från FBI inte hade hittat ett enda spår kopplat till försvinnandet. Och om hon hade sprungit iväg och gömt sig på eget bevåg så skulle hon troligtvis inte ha hållit sig i skymundan så här pass länge, utan då istället försökt söka hjälp någonstans. Och den här misstanken växte sig ju såklart starkare med tiden. De överlevande medlemmarna av familjen Sharp fick därför leva i ovisshet kring vad som faktiskt hände Tina den här natten och hur hennes eventuella dödsfall hade gått till. Men den här ovissheten skulle faktiskt komma till ett slut drygt 3 år efter att morden ägt rum. Den 22 april år 1984, alltså ganska exakt 3 år efter morden på Keddie Resort, så skulle en man vid namn Ronald Pedrini komma att tillföra helt ny information i den här fortfarande pågående utredningen. Den här aprildagen var nämligen Ronald ute i skogen vid området Feather Falls, som ligger ungefär 2 timmars bilresa från Keddie. Han ska då ha varit ute och samlat flaskor och metallburkar för att återvinna, och råkade då trampa på ett okänt objekt som han misstänkte kunde vara någon form av ben. Det skulle sen visa sig att det här faktiskt var en del av ett mänskligt kranium. Och med tanke på skicket som det befann sig så verkade det dessutom som att det hade legat där ett bra tag. Polisen kallades till platsen och hittade då, utöver delen av ett kranium, också en del av en mänsklig käke. Och de här skelettdelarna ska ha legat i närheten av några andra objekt, nämligen en filt, en blå jacka, ett par trasiga Levi's jeans och en tom behållare för kirurgtejp. De här fynden dokumenterades, men det här var som sagt flera år efter att Keddie-morden ägt rum och en bra bit ifrån orten. Så just där och då gjordes faktiskt ingen direkt koppling till den försvunna Tina Sharp. Men när nyheten senare kom ut kring de här fynden så mottog polisen i området kring Feather Falls ett anonymt telefonsamtal. Den här personen som ringde in sa då att skelettdelarna som hittats kanske skulle kunna tillhöra en ung tjej som försvunnit från området Keddie några år tidigare. Efter ett par veckor så återvände polisen till platsen där fynden hade hittats och skulle då komma och hitta ännu fler skelettdelar. Det tog ett tag innan man med säkerhet hade lyckats identifiera samtliga skelettdelar. Men i juni 1984 så kunde man konstatera att det faktiskt var kvarlevorna av den försvunna Tina Sharp. Och utifrån skicket på skelettdelarna så estimerade man att Tina faktiskt hade avlidit samma natt som Sue, John och Dana. Eller väldigt kort efter. Och det här gav ju resterande delar av familjen Sharp och deras anhöriga någon form av svar. Eftersom de nu visste med säkerhet att Tina tragiskt nog inte hade överlevt. Men det rådde ju såklart fortfarande väldigt mycket osäkerhet kring hur det här händelseförloppet hade gått till. Och varför den eller de skyldiga valt att föra bort Tina till en helt annan plats. Istället för att döda henne i samband med de andra tre morden i stugan på Keddie Resort. Det finns också en del frågetecken kring hela den här händelsen med att Tinas kvarlevor hittades. Det har cirkulerat en del rykten och teorier om Ronald Pedrini som hittade de första fynden ute i skogen. Och det här var ju dels på grund av att datumet när det här hände var nästan exakt 3 år efter att morden inträffade. Dessutom var han ju ute och samlade burkar och flaskor i skogen. Men många anser att det är en väldigt konstig plats att göra det på. Men det finns inga konkreta bevis i det här, så givetvis är det också mest troligt att han bara är en helt oskyldig individ som dessutom också har hjälpt polisen att leda utredningen framåt. Sen har vi också det här mystiska samtalet där en person anonymt tipsar om att det eventuellt kunde vara Tina Sharps skelettdelar som hade hittats. Och den här personen ska tydligen ha haft väldigt lite information om fynden och visste i princip bara att man hade hittat en del av ett kranium. Att den här personen då skulle kunna gissa att det var just Tina Sharp och att det sen också skulle visa sig vara det känns extremt osannolikt. Speciellt med tanke på att under en 3-årsperiod tyvärr säkert också hade försvunnit och mördats betydligt fler människor runt omkring det här området i norra Kalifornien än bara Tina. Och tragiskt nog så vet man fortfarande inte vem den här individen på andra sidan luren var. Det här anonyma samtalet blev nämligen inte ordentligt uppföljt eller dokumenterat av polisen. Och även det här är ju en av anledningarna till att polisen och hela utredningen kring Keddie-morden har fått mycket kritik under årens gång. Och det finns väldigt mycket olika åsikter om att den här utredningen antingen har varit extremt slarvig och rent av inkompetent. Eller att hela utredningen ska ha varit korrupt på något sätt. Och ett band med en inspelning av det här anonyma samtalet ska faktiskt också ha dykt upp längst ner i en låda med bevisföremål. Så pass sent som år 2013. Och det här var i samband med att Keddie-fallet lämnades över till en annan ansvarig utredare hos polisen som då snabbt skulle inse hur pass dåligt den här utredningen tidigare hade skötts. Och utöver inspelningen så har det faktiskt dykt upp en hel del andra saker i det här fallet på senare år. Marilyn Smart, som vid tidpunkten förmodligen var gift med Marty Smart, har i efterhand pratat väldigt mycket om hennes före detta makes eventuella inblandning i Keddie-morden. Hon ska nämligen ha uppgett att hon var helt övertygad om att Marty och Beau ska ha varit inblandade i morden på ett eller annat sätt. Och det här var dels på grund av deras problem med att kontrollera sin ilska och sina aggressioner, speciellt när de druckit alkohol, men också eftersom hon ansåg att Marty hade betett sig konstigt den här kvällen. Marilyn ska dessutom ha uttalat sig om att Beau faktiskt var förälskad i Sue. Och när han då hade blivit avvisad av henne den här kvällen så ska han just som sagt ha blivit väldigt arg. Och det här ska då ha fått henne att tro att Marty och Beau kanske hade utfört morden i ren ilska när de varit fulla den här natten. Och vid ett tillfälle, flera år efter morden, så ska Marilyn också ha sagt till polisen att hon hade hittat en blodig jacka i källaren till familjen Smarts stuga och att hon misstänkte att den kunde ha tillhört Tina Sharp. Enligt henne själv så lämnade hon då över jackan till polisen. Men återigen så finns inte det här dokumenterat någonstans i polisens register. Och utifrån det så finns det misstanke om att utredare slarvat bort även den här ledtråden eller att man aktivt har valt att inte dokumentera det av okänd anledning. Det har också visat sig att dåvarande sheriffen, Doug Thomas, ska ha varit en väldigt god vän till Marty Smart. Vilket har skapat tankar om att Marty och Beau kommit undan väldigt lindrigt och inte blev tillräckligt hårt pressade eller rättvist utredda. Och man kan ju förstå att folk har spekulerat i det här med tanke på vissa av de uttalanden som Marty gav under sitt förhör. Men både Marty och Beau ska bara ha blivit förhörda vid ett tillfälle var. Och bara ett par veckor efter morden så fick de tillåtelse att lämna Keddy, vilket de då också gjorde. Beau flyttade då till Illinois och dog sedan år 1988, medan Marty flyttade till Oregon och dog i cancer år 2000. Den här utredningen och hela fallet kring Keddy-morden stod sedan ganska så stilla under en längre period. Det skrevs inte speciellt mycket om händelserna förutom i lokala tidningar, även om det som alltid fanns en del olika onlineforum och hemsidor där fallet diskuterades vidare. År 2004 så revs familjen Sharps gamla stuga, den så kallade Cabin 28. I mars år 2016, alltså 35 år senare, så skulle fallet kring Keddy-morden återigen skapa rubriker när en rostig gammal hammare hittades på botten av en damm i det närliggande området. Det här ansågs vara väldigt viktigt i utredningen eftersom polisen alltid trott att det var två olika hammare som hade använts vid mordtillfället, men man bara hade hittat en hammare på brottsplatsen. Det som var intressant med just den här hammaren var att den matchade in på beskrivningen av Marty Smarts hammare som han sa hade försvunnit en kort tid innan morden. Polisen vid Plumas County beslagtog då den här hammaren som bevisföremål. Dessvärre hade ju Marty Smart dött flera år tidigare och det var ju därför inte möjligt att ta in honom på ytterligare förhör. Men det här fyndet gjorde oavsett att misstankarna mot Marty återigen väcktes till liv. Och i samband med det här så ska det också ha kommit ut en artikel i tidningen Sacramento Bee. Det framgick att Marty bara några dagar efter morden hade rest iväg från Keddy och då lämnat en handskriven lapp till sin dåvarande fru, Marilyn. Och jag tänker att jag läser upp vad som stod på lappen på engelska, nämligen: I've paid the price of your love, and now that I've bought it with four people's lives, you tell me we're through. Great. What else do you want? Och som vi var inne på tidigare så fanns det ju eventuellt en möjlighet att Marty var arg på Sue Sharp som ska ha försökt övertala Marilyn att lämna honom. Och kanske var den här lappen på något sätt kopplad till att Marty tyckte att han hade gjort allt i sin makt för att Marilyn inte skulle lämna honom, till och med tagit livet av fyra oskyldiga personer. Och det här brevet, eller lappen, ska tydligen också ha missats eller medvetet inte dokumenterats av polisen i utredningen. En av de sheriffer som sen var ansvarig för utredningen har sagt att det gjordes extremt många misstag i det tidigare skedet av utredningen. Och han har påstått att en helt nyexad polis till och med skulle ha kunnat göra ett bättre jobb. En annan sak som gjorde att misstankarna mot Marty nu växte sig allt starkare var att det skulle visa sig att han någon gång efter morden ska ha erkänt sig skyldig vid ett möte med en psykolog som han träffade regelbundet på veteransjukhuset. Han ska då ha sagt att han var skyldig till mordet på Sue och Tina, men att han inte hade haft något att göra med mordet på tonårspojkarna, alltså John och Dana. Man misstänker då att Marty hade trott att allt han sa till psykologen var strikt konfidentiellt, men då inte varit medveten om att psykologen hade rätt att delge honom till polisen om det handlade om så här pass allvarliga brott som mord. Det finns dock en hel del diskussioner om det här erkännandet och om det faktiskt var sanning eller ett konstigt påhitt. Men den här psykologen gick i alla fall ut med den här informationen år 2016 i samband med att informationen om den rostiga hammaren och den mystiska lappen till Marilyn kom ut. Och psykologen ska då också ha påstått att även den här informationen hade rapporterats in till polisen för väldigt många år sedan, i ett betydligt tidigare skede i utredningen, men att det då inte hade tagits på allvar och istället ska avfärdats som rykten. Oavsett vad så anses Marty och vännen Beau av väldigt många som de mest sannolika gärningsmännen i det här fallet. Men det är också värt att nämna att det finns vissa som spekulerar kring om Marilyn på något sätt haft ett finger med i spelet och att det är därför hon till större delen har valt att uttala sig efter att både Marty och Beau gått bort, eftersom de då inte har möjlighet att försvara sig. Det ska ju nämligen ha varit ganska mycket information från Marilyn som hon senare valde att ta tillbaka helt eller justera i efterhand. Sen kan man såklart diskutera om det fanns starka nog motiv och bevis för den anklagelsen. Och en annan nämnvärd aspekt kring Marty och Marilyns skuld i det hela är ju varför de skulle välja att genomföra morden just den natten när Marilyns son och Martys styvson Justin befann sig i bostaden. Som sagt så känns den delen väldigt oklar. Men det skulle ju eventuellt kunna förklara varför just sovrummet med de tre pojkarna i var helt orört och varför just de klarade sig undan oskadda den här natten. Men i alla fall, år 2016 så ska polisen fortfarande ha utrett ett antal olika individer som misstänkta i fallet. Och så sent som i april 2018 så gick man ut med information om att man hade lyckats få fram DNA som ska ha funnits på en bit av den kirurgtejp som låg i närheten av Sue Sharps kropp. Och detta DNA ska då tydligen ha matchat en individ som fortfarande var vid liv vid den tidpunkten, alltså 2018. Men mer än så vet vi inte riktigt, eftersom det inte finns någon officiell status på utredningen för allmänheten. Men det är fortfarande en öppen utredning och polis och myndigheter uppmanar det för alla som kan ha möjlig information eller tips att höra av sig. Så tragiskt nog har de här fruktansvärda och hänsynslösa morden på Sue, John, Tina och Dana aldrig kunnat lösas och därav kunnat ge någon form av rättvisa till deras död. Men förhoppningsvis så kan ett mer kompetent och modernt polisarbete i utredningens senare skede på något sätt lyckas kompensera för alla de onödiga fel som gjordes tidigare. Och för den resterande delen av familjen Sharp och de anhöriga till Dana Wingate kan man ju bara hoppas att det fortfarande, snart 40 år senare, ännu inte är för sent att få ett svar kring vad som faktiskt hände på Keddie Resort just den där aprilnatten.
Ja, vad ska man säga egentligen? Vi har ju nu läst så otroligt mycket om de här händelserna. Och det här är verkligen ett fall som egentligen inte borde kunna vara olöst överhuvudtaget. Och det känns som att under alla de här åren så har det funnits så otroligt mycket att gå på som utredare. Men att på grund av att det var så extremt dåligt polisarbete i början av utredningen så har i princip allt det bara slarvats bort. Sen är det ju såklart väldigt lätt att sitta och säga så som utomstående och helt oinvolverad i det här fallet. Men det går ju fortfarande inte att förneka att det var så himla mycket saker som inte sköttes korrekt och som man valde att bara inte följa upp överhuvudtaget. Och det känns bara så himla synd, framförallt för alla anhöriga.
Ja, men jag vet. Alltså det är ju minst sagt frustrerande. Och ju mer man läser, desto mer frustrerande känns det som att det blir. Och det ska ju också sägas att det finns så otroligt mycket fakta om det här fallet. Och vårt avsnitt blev ju ganska långt, men vi har ju också valt bort väldigt mycket information. Och det är ju också en hel del information som skiljer sig ganska mycket i det här fallet, beroende på vilken källa man kollar på. Och det gör det ju för sig alltid, men i det här fallet så kändes det som att det var lite extra svårt att få fram vad det är som faktiskt har hänt och inte. Men det finns ju alltså hur mycket som helst att kolla vidare på om man känner att man vill starta upp en liten egen utredning kring det här fallet.
Ja, det finns nog mer än tillräckligt med material för att kunna göra det. Men även om vi nu har läst in oss och gjort väldigt mycket research kring det här fallet, så vet ju vi såklart långt ifrån alla detaljer kring vad som faktiskt hände den här natten.
Ja, och det kan ju också vara så att saker och ting inte är så självklara som det, ja, som jag i alla fall tycker att det känns. Men jag tror att man kan nog säga att både du och jag, Annie, tillsammans med flera andra verkade som, har en väldigt stark känsla av att det trots allt var Marty och Beau som genomförde de här morden. Eller åtminstone att de var högst involverade i dem på något sätt.
Och med det sagt så finns det ju fortfarande så många obesvarade frågor kring både motiv, händelseförloppet och själva utredningen som man fortfarande verkligen skulle vilja få svar på. Och om ni lyssnare har några intressanta tankar eller teorier kring det här fallet så vore det ju väldigt trevligt om ni ville dela dem med oss.
Ja, mer än gärna. Och för er filmfantaster så kan vi ju tipsa om att det finns två filmer som har lite koppling till det här fallet. Den ena heter The Strangers från 2008. Och det här är en film som är baserad både på en händelse från regissörens barndom. Men det ryktas också om att det delvis ska inspireras av det här fallet, men också av Manson-morden. Sen har vi filmen Cabin 28 från 2017, som ni nog förstår utifrån namnet, också ska vara baserat på det här fallet. Och vi misstänker, utifrån betyget på IMDb, att just den filmen kanske inte är den bästa. Men vi kan ju tyvärr inte ge några recensioner, för vi har inte hunnit kika på dem själva. Men om ni ser dem, så dela gärna med er om vad ni tyckte.
Men nu känns det faktiskt som att ni har behövt lyssna på våra stämmor ett ganska bra tag här. Så jag tror nog att vi ska runda av det här avsnittet nu. Men vi hoppas i alla fall att ni har tyckt att det var intressant och testa att djupdyka lite mer i ett samlat fall den här gången. Och vi hoppas också att vi har lyckats hålla er vakna och alerta ända in till slutet.
Och som alltid vill vi säga stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Rysapodden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.